Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden med Andreas Mårtensson och med Tobias Lajon. Hur är läget, Tobias?
Det är bra. Det är bra att du inleder här, för jag är på några lediga dagar innan säsongen drar igång ordentligt. Skidåkning på programmet faktiskt.
Är du en av dem som är i Åre och sprider smittor?
Nej, jag har faktiskt hållit mig undan därifrån. Jag har åkt på mindre ställen. Ja, jag vet inte om jag har stått i någon kö ens, utan det har varit såna här små singelbackar med en släplift. Barnåkning. Få igång ungarna på skidor helt enkelt.
Ja, jag vet ju det. Du brukar vara ansvarstagande, så att, jag är inte orolig.
Nej, än så länge är det lugnt faktiskt med den här smittan. Jag hoppas verkligen att det klarar sig undan. Det känns som i min andra vardag, den är betydligt mer intensiv och nära i så fall med skolarbete faktiskt.
Högstadieskola.
Ja, faktiskt. Man får väl se hur det utvecklas där. Inte helt, det känns inte helt bekvämt alla gånger, det kan jag säga.
Jag förstår det.
Är det bra med dig? Ja,
det är kanonbra. Det kan inte bli bättre, tänkte jag säga. Det är 3 veckor kvar nu. Sen är det premiär. Nedräkningen har börjat för länge sedan.
Det börjar ordentligt röra på sig. Det vet vi också i och med att testerna också har dragit igång. En av punkterna i dagens podd också.
Ja, exakt. Alltså, vi har ju ett späckat program. Vi har ju en väldigt intressant gäst, Mats Larsson från Öhlins, som är med oss. Och den intervjun kommer ni få höra lite senare här i podden. Vi ska gå igenom startnummer 3. Vi har lite sociala medier, lite bråk på sociala medier vi tänkte ta upp lite. Och sen lite snabbt om testerna tänkte jag vi skulle ta, men inte allt för mycket, utan de har ju kört 2 dagar, kommer köra 3 dagar till här i slutet på veckan, onsdag, torsdag, fredag. Jag tycker vi sparar det mesta av analysen från de testerna till nästa vecka. Vad säger du om det?
Ja, men för visst verkar det som att planen är, och nu när de ligger så tätt in på varandra och på samma bana, att teamen och förarna, man har mer ett program för alla 5 dagar, så det kommer finnas mer matnyttigt efter alla dagarna helt enkelt.
Ja, vi kan gå in på det och känna lite på testet, vad som har hänt de första 2 dagarna, men inte så mycket, utan vi sparar det till nästa gång. Men innan vi drar igång med startnummer 3, har du följt med på sociala medier senaste dagarna?
Jag är ju inte den där riktigt, nej, jag är inte riktigt nördig med sociala medier, men jag scrollar igenom lite flöde, så att jag har sett några saker. Är det något speciellt du tänker på här?
Nej, men jag tänker ju på våran vän Jorge Lorenzo som är ute och svingar lite grann bland sina före detta kollegor, är det ju, i och med att han inte kör längre.
Men jag har sett lite olika inlägg, och det jag tänker på med Lorenzo och det han lägger ut, det är vackra miljöer, det är häftiga bilar, det är exotiska platser. Men verkar det inte lite ödsligt för dem?
Jo, det är väl den slutsatsen man kan dra även efter det här Twitterbråket, att han har lite tråkigt på något sätt. Och det spelar ju ingen roll om man är på Maldiverna och åker massa Ferraris och allt vad man gör. Gör man det ensam så är ju inte det så roligt.
Vad är det han har Hojta till dem nu då på sociala medier.
Ja, det är ju massa historier bakom det här. Men det började ju med att han fick sparken av Yamaha. Där började det. Och att han blev ersatt av Crutchlow. Då var han ju ute och svingade för någon månad sedan att Crutchlow är ingen bra testförare. Han är inte tillräckligt snabb och han kraschar alldeles för mycket. Då var det ett inlägg som MotoGP gjorde att kurva 2 i Qatar. Det var ganska många som kraschade där under gårdagen. Alltså vi spelade in måndag kväll är det nu, söndagen, alltså sista dagen. Och ett av inlägg var just att Crutchlow hade kraschat i den svängen. Och då gick Lorenzo ut och skrev att vad var det jag sa? Eller I told you.
För övrigt är det ju en kurva där många förare går omkull. Det är en ökänd kurva ur kraschsynpunkt faktiskt.
Ja, visst är det. Så han ville väl på något sätt visa att han hade rätt i sin analys. Men sen tror jag också att han har lite glimten i ögat. Men att skriva ut en sån där sak, ja, då tar du lite hus i helvete helt enkelt. Och en av de som svarade var ju Miller. Han gick ganska hårt angrepp att han tyckte att nu får han ge sig ungefär. Då skrev han tillbaka till Miller att... Och släpp telefonen, det är bättre att du fokuserar på att vinna race istället. Sen var Aleix Espargaró ute och svingade lite grann och då drog ju Lorenzo upp statistiken hos Aleix Espargaró från 2004. Han har ju ingen seger. Lorenzo har ju faktiskt lite, han har ju lite siffror bakom sig, det är ju det som är med just Lorenzo.
Jo, men det är ändå det. Det är ju samma namn som dyker upp där. Jag kan inte glömma den där presskonferensen vi var på i... Det måste ha varit i Österrike, var Red Bull Ring, när Miller var ju... Han var ju väldigt spydig mot Lorenzo då.
Ja, för ryktena gick ju att Lorenzo skulle ersätta Miller i Pramac-teamet. Att Miller skulle få sparken helt enkelt då, till säsongen 2019. Och då fick han ju frågan om det här Miller och... Då svarar han helt enkelt, vi får väl se vad Lorenzo väljer att göra när han kommer tillbaka från Valdiverna eller var han nu är någonstans.
Och det är just där han är nu då.
Ja, nu är han där igen, ja. Men han, grejen är, det är det som är grejen med Lorenzo på något sätt, att han har ju siffrorna bakom sig ändå.
Jo, men de andra kan ju... Jo, det är klart, men han skaffar sig inga vänner på det där sättet, eller inga extra vänner i alla fall.
Nej, sen hade han kanske inte varit vän med... Men det har man argumenterar mot ändå kanske, men ja, lite onödigt på något sätt. Men Lorenzos siffror lite snabbt då. 3946 poäng, 152 pallplatser på 297 race, 68 vinster, 5 World Championship titles.
Ja, jo, det är klart. Det är siffror som... vida slår de namn som vi nämner här nu då, med Miller, med Crutchlow och med Aleix Espargaró, så att det är klart. Men den här kritiken är ändå, han har lagt hjälmen på hyllan och jag tycker inte att det verkar som att han har lyckats fylla livet ännu med någonting som, det känns som att han längtar tillbaka till hetluften helt enkelt.
Ja, han vill inte bli bortglömd på något sätt. Nej, jag håller med om det. Men sen ska man inte ta det för mycket allvar. Jag tror att det är lite glimten i ögonen från Lorenzo. Men de andra tror jag är ganska allvarliga i det här. Och ja, de andra bör nog också slappna av lite.
Ja, kanske. Ja, det var lite om sociala medier. Ska vi fortsätta på den... på det temat, eller är det nummer 3 som hägrar?
Ja, nej, men när vi ändå är inne på det så kan vi ju ta de sakerna som har varit aktuella här senaste tiden. Förutom det här Twitterbråket med Lorenzo, så när vi är inne på Jack Miller. Han var ju faktiskt ute i ett ganska emotionellt inlägg som han la här inför testerna. Jag tror det var dagen innan testerna drog igång, där han helt enkelt tackade sin familj, tackade Aki Ayo och några andra människor runt honom för att han nu sitter på en fabriks Ducati.
Det är inte så vanligt med den typen av inlägg eller hälsningar under tiden karriären pågår eller inför. Jag tycker det tilltalar mig, den där inlägget.
Ja, mig också. Jag såg någon dokumentär just om Jack Miller här. Jag tror den släpptes nästan för ett år sedan, men också... Han har verkligen mognat, Miller, och förstått vad som krävs. Det går inte att bo ut med havskusten, ut med havet i Spanien och gå på playan och hålla på liksom, utan det gäller att fokusera på den här sporten om man ska bli någonting. Och det har han förstått.
Han fick ju ganska mycket kritik när han hoppade direkt från Moto 3 till Moto GP. Och det var ju ändå några år sedan nu. Men han har ju visat att han ändå har lyckats axla det ansvaret på något vis.
Det kanske är just därför han är där han är. Att det blir som en extra tändvätske.
Ja. Sen ska man göra klart för sig också. Flera av de här namnen, jag tänker också tillbaka på Casey Stoner till exempel, där med det är ju förare från ganska enkla förhållanden och som har gett upp väldigt mycket på hemmaplan och också deras familjer och som du säger där, släkt och vänner, och det är många bitar som ska falla på plats för att nå dit han har gjort nu i det här läget.
Ja, och han verkar ha förstått varför han har gjort det och vad som krävs för att komma vidare.
Ja.
Så att, nej men kul ändå tycker jag. Och när vi är inne på den punkten tänkte jag säga, så har det ju hänt lite runt Vinales också, lite grejer privat sett. Dels så har han gått och gift sig i största hemlighet här för ett par veckor sedan, och de ska ha barn.
Ja, det här lyckades jag faktiskt snappa upp i mitt högst sporadiska scrollande bland sociala medier, så såg jag det och tänkte, är det på riktigt det här? Men, för det har varit ganska tyst om Vinales och hans privatliv annars tycker jag.
Ja, han är ganska bra på att distansera sig privat sett om man säger så då. Men nu har det ändå flutit ut lite grann i cybervärlden. Och vi får se vad det har för påverkan på hans karriär.
Ja, jag tänker också så. Vi har sett andra förare bli föräldrar och snackar nyss om Crutchlow där som har barn sedan tidigare, men just det här bland de absoluta toppnamnen där, ja, jag vet inte heller hur det där sätter sig, för det är ju helt klart någonting som tar bort fokus från själva uppgiften, så är det ju.
Ja, men återigen, jag vet inte, är det positivt eller är det negativt? Och det tror jag är mycket beroende på vem det är. Kolla på Dovizioso, han har ju en dotter som är, hon är ju över 10 nu, någonstans runt där i alla fall, kanske till och med lite till. Och det har ju gått ganska bra för Dovizioso de senaste 3 åren, tänkte säga 4 åren då, förutom förra året. Så att, ja, det beror på hur han tacklar situationen.
Mm.
Men att det påverkar, det är därför vi tar upp deras privatliv egentligen här, för att det påverkar på ett eller annat sätt, påverkar det positivt eller negativt, det vet vi inte förrän efteråt.
Nej. Ja, och sen vet jag också att Marc Márquez har lagt ut någonting, och det är ju högintressant, för här handlar det om sexfaldig världsmästare som missade hela fjolårssäsongen med skada, och hur är skadeläget för hans del nu egentligen?
Ja, den släpptes ju idag. Som sagt, vi spelade in detta måndag kväll och det släpptes en video med en intervju med Márquez där man fick följa honom helt enkelt under en träningsdag i princip. Han visade var han tränade, han var ute och sprang lite. Jag tycker att det ser riktigt bra ut för Márquez. Kommer han köra i Qatar? Det är för tidigt att säga. Men det ser bra ut.
Mm.
Bättre än vad du har gjort sedan 20 juli eller vad det var.
Jag läste också i samband med det att han hade ett ganska långt eget inlägg kring det här också. Beskrev att han hade haft problem med en hel del vardagssysslor så sent som för några veckor sedan. Så att det är ju ändå det här, ja, hur tidigt ska han hoppa upp i sadeln? Visst, han kan säkert köra motorcykel redan nu. Men på vilken nivå och hur mycket är det värt att riskera? Det blir lite extra vilotid om man hoppar över de här 2 inledande racen.
Ja, det blir det. Till att börja med så tror jag det är till och med denna veckan som man ska tillbaka till läkaren och göra den här undersökningen för att se hur benet har läkt ihop, om det är helt okej nu eller inte. Han har ju sagt själv att läkarna kommer få bestämma när han kommer tillbaka på cykeln. Så att avvakta den. Men när man tittar på honom, när man lyssnar på honom, nu är det intervjuer som kom ut, det var det ju inte när det var som sämst. Eller när det ens var lite bättre eller lite sämre. Utan jag tycker det är positiva rapporter och Qatar fortfarande osäkert, vi får se.
Mm. Ja, det är i alla fall en före som jag längtar efter att få se igen i sadeln, det är helt klart.
Ja, verkligen, det ska bli kul när han väl kommer tillbaka.
Du som är lite mer aktiv då, är det något ytterligare från sociala medieflödet som är värt att nämna tycker du?
Ja, men det ryktas om att Dovizioso har setts i Noale. Den här lilla byn som ligger i Italien som kanske är mest känd för att Aprilia har sitt huvudkontor och fabrik i. Och vad det sägs också så har ju Smith fått ja, inte förnyat, eller han är inte kvar hos Aprilia helt enkelt, utan det är Savadori som ska köra. Det vill säga att Aprilia är i starkt behov av en testförare. Eller varför inte istället för Savadori?
Ja, faktiskt. Nej, men det, jag håller med dig där. Just med det är ett namn som allting hänger på, känns det som. Om man ska ha någon utveckling på den nivå man ändå är på. För att Aleix Espargaró, ska vi ha klart för oss, han gör ju... det är väl någonting som ändå är positivt med hans karriär. Att han har gjort det yttersta på det materialet han har.
Absolut, visst är det så. Det visade han även här första två testdagarna som man var väldigt snabb på. Så att vi får väl se om det ligger någonting i det där. Om Aprilia kan komma överens med Dovizioso om det handlar om ekonomi eller vad det handlar om. Dovi kanske också börjar fundera lite på när alla andra förarna är i Qatar och testar. Och han inte är där för första gången i karriären på 20 år typ. Då börjar man ju fundera på om man verkligen vill vara hemma eller om man vill vara där.
Ja, säkert.
Så att... det kanske är något sånt, men vi får väl se vad som händer.
Ja, det om sociala medier.
Ja, vem tänker du på när jag säger nummer tre?
Ja, men här hade jag faktiskt lite svårt. Spontant här när du kläckte den här idén med startnummer så tänkte jag att det här blir lysande lätt och man bara kan rabbla från 1 till 100 utan problem, men redan på tre så blev det lite så här hicka för min del. Så att jag ägnar lite tid åt att söka på nätet och kolla tillbaka i lite resultatlister. Och
det här, får jag säga mina två då rätt i huvudet innan du säger det?
Jag tycker du tar dina ur huvudet i så fall.
Okej. Okay. Då börjar jag med... jag fick faktiskt påbackning här av våran sidekick i den här podden emellanåt, Sandu Berlin. När vi var inne på tvåan.
Jaha, vad sa han där då?
Nej, men då tyckte han, varför har ni inte med den evige tvåan? Max Biaggi. Ja, det var en bra fråga, men han hade sällan nummer två. Däremot så hade han nummer tre. Så Max Biaggi tänker jag på när jag ser nummer tre. Och kollar man statistikerna, vi var inne på Pedrosa som eviga tvåan förra gången, eller Mamola var vi också inne på. Tittar vi på Biaggi så har han har ju fyra titlar i 250 till att börja med. Sen har han tre andra platser i 500 MotoGP och han har tre stycken tredje platser i 500 MotoGP. Så att, ja, han är också en evig tvåa som inte riktigt lyckades ta en titel. Och han hade ofta nummer tre.
Ja, gäller det här både i 250 och i 500? Eller var det 500 just han körde med nummer tre?
Ja, i slutet. Han blev ju trea några gånger, så därför hade han ju nummer tre. Och sen fortsatte han ju med den traditionen när han sen kom till Superbike-VM. För där körde han ju massa år efter han la ner karriären i MotoGP 2005. Så körde han ju faktiskt i Superbike-VM. Han tog ju en titel där dessutom. Eller två kanske till och med.
Ja, jag undrar om inte blev två till slut. Jag tror det.
Ja, två stycken titlar, 2010 och 2012. Dessutom blev han ju faktiskt trea två gånger där också. Så att trea är någonting som passar Max Biaggi. Och han kör ofta med nummer tre och har ju blivit hans varumärke nu på senare år egentligen. Så att för mig är nummer tre, då tänker jag främst på Max Biaggi.
Ja, du ser, jag får ju upp ögonen igen här. Alltså det här, nu känner jag mig inte helt vaken när du säger det, för jag hade faktiskt två andra namn och det här blir ju mer historiskt.
Får jag säga en utav dem då? Är du säker eller ska du dra den på en gång?
Nej,
jag har en till som är på din tid.
Ja, men då säger jag Freddy Spencer.
Ja, det är före min tid, det tänker inte jag på.
Nej,
har han nummer tre ofta?
Nej, och det här blir ju igen. Nej, och nu blir det också det. Hur väljer man ut de här startnumren då man ska snacka om? För att jag fick också lite backning på våra nummer ett där, varför vi inte snackar om Agostini. Och då sa jag så här, men det här var ju helt före min tid på något vis. Det är klart att han var nummer ett under många herrans år och många tillfällen, men samtidigt så, ja, jag vill ju ändå hävda att konkurrensen var en annan på den tiden, både motorcykelmässigt och förarmässigt.
Ja, där kom ju våran sidekick Sandu Berlin också med ett inlägg, nummer ett, som han tyckte då är Kenny Roberts. Och det sa jag också, det är lite före liksom min tid. Även fast jag vet att han körde med nummer ett också ett par säsonger.
Hur vi nu väljer ut siffror. Jag nappar ju såklart på det du säger om Biaggi där. Men Spencer, det var precis den eran när jag fastnade för GP-racing ordentligt där, 81, 82 och nu är vi framme vid 83. Och just kampen där med Kenny Roberts på Anderstorp, och hade den tiden, hade det varit samma mediebevakning som idag, då hade det blivit samma snack som efter Rossi Marquez incidenten i Malaysia, skulle jag säga. För att den där avsättningen där som gjorde att Spencer vann racet och sen också tog VM-titeln, den där, ja, jag har ju snackat med båda live efteråt och de hade ganska olika bild om det fortfarande för 2 år sedan när vi möttes i USA. Men just nummer 3 hade Spencer vid det tillfället, och då tänkte jag att för mig passade det bra att välja Spencer i det läget.
Ja, intressant.
Däremot så tycker jag ju Beadji, när du räknar upp de här tillfällena så kvalar han bättre in som nummer 3 totalt sett.
Ja, men det är ju vad man själv tänker på när man säger nummer 3, eller vilka startnummer nu vi kommer säga. Men du hade en till, va? Förutom Freddie Spencer.
Ja, men då blir det lite längre ifrån mig på ett sätt. För den här eran låg också under en period där det var en helt annan mediebevakning. Och dessutom, det här gäller landsvägsracing då. Då blir det Joey Dunlop. Men han tangerar ju också GP-sammanhang, så då tycker jag att han kvalar in. För han körde alltid med sin gula rajhjälm, och sen körde han dessutom med startnummer 3 nästintill hela tiden. Och han har ju... Hans CV, det har vi inte knappt tid att ens dra i den här podden, för att så mycket segrar han har på landsvägslopp, det är ju alla bekanta med: Isle of Man, Ulster, Northwest. Men sen har han ju också kört där Formula TT, och han har kört World Superbike, och sen så några få GP-race och faktiskt placerat sig på bra topp 10-placeringar. Så att väldigt allround-förare som är ändå värd att nämna i det här sammanhanget, tycker jag.
Jag förstår. Ja. Körde han med nummer 3 för att han blev 3 året innan, eller för att det var hans nummer?
Det där var kopplat till hans en av hans första segrar. Om han körde med nummer 3 då, så fick det hänga kvar som någon slags turnummer. Det var mycket, såklart mycket det här med att man var vidskeplig ännu mer just bland landsvägsracingförare, och då var det ju läge att behålla någonting som det hade funkat med sen tidigare.
Just det.
Ja.
Nej, men jaha, så Dunlop och Spencer, ja, är din nummer 3 alltså?
Ja, det blir för mig. Yes.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har Biaggi, sen har jag en till faktiskt som jag tänker på med nummer 3, och det är Luca Cadalora.
Samma era.
Han körde... Ja, ungefär samma era blir det ju, lite tidigare Cadalora. Han hade också ofta nummer 3. Tittar man i statistiken så visst, han blev 3 gånger så blev han 3 i mästerskapet, någon gång i 250 och ett par gånger då i 500. Även en andra plats 94 då efter Doohan. Han blev 2 i mästerskapet. Och sen har han 2 tredje plats efter det, 95 och 96. Men jag vet att han kör ofta med nummer 3, och Biaggis 3 och Cadaloras 3 är inte helt olik varandra.
Nej,
faktiskt.
När du säger det så minns jag dem. De är lite kantiga, eller hur?
Ja, exakt. Och Cadalora hade någon vit hoj han körde som han hade nummer 3 på.
Väldigt clean Honda NSR där utan spons i princip.
Ungefär så var det, mm. Ja, precis.
Och så var det så lite italienska färger blandat i det här på... Om det var hjälm. Jag har för mig att den hade en rätt snygg hjälmdesign det året också, som är mer eller mindre italienska flaggan.
Ja, sen vann han ju faktiskt mästerskapet med just nummer 3. Det gjorde han 1990. Då hade han nummer 3 och sen vann han då 91 och 92 i 250. Så att, ja, det blir 2 stycken kanske mest kända för sina 250-framgångar som jag sträcker fram här.
Mm, ja. Intressant. De där förarna är ju väl i min era också. Man får upp bilderna direkt framför mig när du beskriver utseende på cyklar och startnummer. Men har du någon personlig favorit av de 2 förarna? Har du varit någon fan av någon av dem?
Nej, det har jag väl inte egentligen. Biaggi är ju lite... Han umgås ju mycket med Lorenzo, de är ganska lika de 2.
Ja, faktiskt.
Grymt, grymt snabba, men kanske inte helt politiskt korrekta.
Nej, inte gånger. Så populära att jobba med. Jag minns ju den när Biaggi fick gå ifrån, han körde ju Fabriks Honda då, och fick helt, undrar om inte slutat två i VM hans sista år han körde.
Nej, femma slutade han 2005, men han körde ju sista tre åren körde han ju Honda. Först för Pons-teamet två år, och sen fick han faktiskt en Repsol styrning i Repsol Honda, men det blev bara en säsong 2005.
Ja,
och sen fick han kicken därifrån.
Ja, och då var det plötsligt inget annat som stod på bordet för honom, utan det blev bara tack och hej.
Ja, det blev det. Då var ett sabbatsår, och sen kom han ju tillbaka då i Superbike-VM från 2007.
Och var i för sig väldigt snabb där, så att det är en snabb förare, men som sagt var, gjorde sig, som jag har förstått, svår att jobba med. Så att det, är väl det var väl det som gjorde att han inte fick några nya erbjudanden att köra vidare.
Ja, säkert. Säkert var det så. Nej, men fyra titlar i rad, dessutom då i 250. Första tre på Aprilia, och sen byter han märke till Honda och vinner då direkt på Hondan också. Så att grymt snabb förare, och som sagt, det blev ju tre andra platser och tre tredje platser i mästerskapet, så att det är nära.
Mm, mycket. Nej, jag tänkte där på Cadalora ett tag, just när han körde den där helvita Hondan. Det var verkligen underdog stämpel på honom den säsongen, så att jag vill minnas att jag hade någon förkärlek, i alla fall hoppades att det skulle gå vägen hela ända in i mål för hans del, men som sagt, det räckte inte till en VM-titel i 500, men en kämpe minns jag honom som.
Absolut. Jo. Ja, nästa gång är det nummer fyra, och då blir det lite mer nutid, misstänker jag.
Den känns lättare att pricka. Spontant så tror jag vi tänker på samma förare till stor del där.
Ja, det får bli nästa gång.
Ja. Du, vi hoppar vidare tycker jag då. Eller vad säger du? Du hade punkter här med testerna också, får vi inte glömma, i Qatar, som precis har tagit paus. För det är ju två tester. Tre dagar här, första dagen med testförare och sen två dagar med officiella förare och fulla team. Och sen fullföljs den här utdragna testen då här i slutet på veckan med tre ytterligare dagar.
Ja, exakt. Fredag, rookie-tester och för testförare, lördag, söndag för allihopa. Ledig här nu måndag, tisdag, och sen kör de igång onsdag, torsdag, fredag. Och sen är det slut på testandet. Sen är det race efter det, helt enkelt.
Det är kort testsäsong, eller hur?
Ja, men det är väl skönt att vi kommer igång med racen. Det vill vi ju.
Ja, ja, men jag tänker på för de som ska ha ihop allting här nu. Men å andra sidan så har det ju, det har vi dragit i tidigare poddar, det är inte så stora förändringar som får göras rent tekniskt på cyklarna.
Nej, det är ju inte det. Även fast vi såg några nya saker på de här testen. Ducati som vanligt kommer med sina aeropaket och vad det kan vara för någonting. Och jag vet inte riktigt om jag tycker om de där på underkåpa nu har de ju också. Ja.
Jag vet inte. Tänker du utseendemässigt här, eller tänker du... Du brukar ju vara mer funktionsinriktad här, om det är bra eller inte.
Ja, ja. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om det där. Nu, det är ungefär samma sak som med de här startanordningarna. Nu har alla det. Nu kan man väl liksom gå ifrån det på något sätt, känner jag.
Ja, det är väl så med allting där med utvecklingen. Och då kan vi backa tillbaka och stryka elektronik. Och vi kan stryka... Vi kör stelben igen och allt möjligt där. Ingen quickshifter och ja. Ingen sömnlöst. Nej, det är lika bra.
Ja, det är lika bra. Upp- och nedvända gafflar, det kan vi skippa.
Japp. Det får vi
tillbaka
höra.
Till.
Det får vi höra i nästa inslag hur bra det är. Det låter ju faktiskt som att det är dumt att skippa upp- och nedvända gafflar.
Ja, det får veckans gäst berätta om. Men jag vet inte. Men i vilket fall som helst så kommer de ju alltid med nya innovationer. Och det är ju alltid roligt att titta på åtminstone. Sen om det fungerar klockrent eller om det inte fungerar eller om det är sådär eller hur det är, det får väl framtiden visa. Men dra lite snabbt i listan här då. Så var det Quartararo som toppade listan 53-94, den enda föraren under 54. Tittar man förra året så åkte Vinales snabbast, eller körde han snabbast på 53-8, så att det var precis i de krokarna. Nu kändes det ändå som att förarna gnällde ganska mycket på vädret. Det var ganska blåsigt, speciellt under fredagen under rookie-testet. Den blåste ju nästan bort den dagen.
Ja, men och till det ska vi ju tillägga att med vinden så kommer ju också massa sand in på banan. Den blir rejält dammig i de förhållandena. Så att jag tycker det här är imponerande tider så snabbt in på testet.
Ja, jag tycker också det. Så Quartararo toppade före Miller som var tvåa. Aleix Espargaró var trea. Det är tre olika märken då, helt enkelt topp tre. Och sen är det Morbidelli då på Yamaha återigen då på fjärde plats. Och så har vi Bradel på femte. Jag tycker Bradel visade verkligen framfötterna här och att det gör nytta att köra mycket. För han har kört lite grann här under vintern. Han körde, fick även köra i fredags i och med att han går ju under testförarprogrammet. Så att jag är imponerad av Bradel ändå, måste jag säga.
Ja, nej, men jag håller med dig där. Men det har ju också stött på en hel del kritik och det här har vi också varit inne på i tidigare poddar. Just det, var ska man dra gränsen nu då, när han har varit både, egentligen har han haft dubbla roller under hela förra säsongen, både som testförare men också som ordinarie ersättare för Marc Márquez.
Ja, det är svårt att dra den här gränsen när man inte vet när Marc Márquez kommer tillbaka. Vi får avvakta och se och bedöma det efteråt på något sätt.
Men i alla fall så seglar han upp som en förare som åtminstone inledningsvis på säsongen kan komma och vara med upp i, kanske inte den absoluta toppen, men just i skiktet under.
Ja,
det var ju där
absolut.
Någonstans han avslutade också i Portugal.
Ja, men det
du,
var ju det.
Världsmästaren också är värt att nämna. Regerande världsmästare, Johan Mir, 8. Är det bra eller dåligt under efter 2 dagar?
Nej, men ungefär vad jag förväntar mig. Deras styrka är inte enskilt snabba varv och dessutom jobbar de inte på det sättet att de ska sätta snabba varv på testet. Det vet vi och det har vi ju hört bakvägen och även på andra kanaler att Quartararo, Vinales, båda de vill hela tiden sätta den snabbaste varvtiden för att vara högre upp i listan. Det är det som gäller för deras del, är mer viktigt än för Suzuki-förarna.
Men i andra änden då här, om man nu tillägger någonting till placeringar här efter 2 dagar, Rossi långt ner i listan, 20:e plats.
Ja, och kommentarerna är inte positiva utan ungefär samma känsla som förra säsongen. Jag tycker inte det båda gått. De första 2 dagarna borde inte gått för Rossi och speciellt inte då när Quartararo, Vinales, även Morbidelli högt upp på en helt annorlunda cykel, så är Rossi långt ner. Det följer tendenser mot förra året, så att nej, det är inte positivt. Och tar vi rookiesarna, går vi igenom dem, så tycker jag Marini har störst problem. Han är på platsen direkt efter Rossi då, på 20:e plats. Och ser ut att ha mycket större problem än vad Bastianini har och kommer överens med Ducati.
Ja, och sen är det dessutom då den tredje rookieföraren. Ja, just det. Förlåt, du nämnde det, Bastianini. Jag tänkte på Martin också. Vad har vi honom i listan?
Ja, han är ju platsen efter Marini, så att Marini är ju snabbare än Martin, men jag tycker ändå det har sett ut som att Marini har lite större problem än Martin har då, men ja, det är svårt. De har kört 3 dagar de här förarna, så att vi får avvakta innan vi dömer dem. Men intressant första 2 dagar och intressant var också efter halva sista testdagen. Då var det dubbelt Repsol Honda i täten. Det var Bradel före Paul Espargaró. Första testet på Repsol Honda.
Ja, det är värt att nämna tycker jag. Det verkar ju i alla fall som att han, lite som man har spekulerat innan, lättare finner sig till rätta i sadeln på Honda än vad övriga förare haft och hitta rätt på den cykeln.
Absolut. Jag tycker det ser riktigt bra ut för Paul Espargaró. Han kom överens med den här cykeln ganska omgående. Sen om han kommer vinna några race, det återstår ju att se givetvis. Men jag tycker ändå att han är ju inte där Lorenzo var första testet, det vill säga sist.
Nej.
Typ. Utan det ser bättre ut.
Ja, ska vi nöja oss med det från Qatar så länge och komma tillbaka till det när man har kört ytterligare 3 dagar och på något vis har fullföljt sitt testprogram här inför säsongen?
Ja, vi får göra det. 2 saker till att nämna bara. Aleix Espargaró som sagt Aprilia, imponerande på en tredje plats. En annan förare jag vill lyfta efter de första 2 dagarna, det är Sarko. Jag tycker det ser riktigt bra ut på Pramac Ducatin för Sarko. Han sitter ju på det senaste materialet nu, så att det blir spännande att följa.
Mm. Han är ju hittills faktiskt, det är ju egentligen det enda lågvattenmärket han har haft, det är ju också därifrån han begav sig då med KTM. Annars har ju han varit stark på den här, ja, på oavsett vad han har suttit på i GP-sammanhang.
Ja, han har varit det. Så att, det blir spännande att följa. Det ser också lovande ut efter de två första dagarna. Så att. Men som vi sa inledningsvis, vi får återkomma nästa vecka när de har kört 3 dagar till.
Kastar vi oss in i fjädringsdjungeln då? För det är en viktig komponent när det kommer till motorcykelracing i synnerhet. Och all racing, det gäller att ha kontakt med underlaget, annars vet vi hur det kan gå, eller hur, Andreas?
Ja, det går oftast dåligt.
Det går oftast dåligt, ja. Mats Larsson, utvecklingsavdelningen på Öhlins och med lång och bred erfarenhet från olika sorters motorcykeldiscipliner. Men framförallt så känner vi honom ifrån MotoGP där han har befunnit sig på all världens banor under många år och sen då däremellan i Upplands Väsby hos Öhlins.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Då säger vi välkommen till Mats Larsson från Öhlins, avdelningschef på svenska och General Manager Motorcycle Racing Development. Hoppas jag får det där rätt, Mats. Välkommen.
Det stämmer bra,
den. Välkommen.
Tack, grabbar.
Hur är det med dig?
Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Det är ganska stressigt nu för MotoGP-uppstarten här. Så att, men hyfsat under kontroll, måste jag säga.
Några dagar bort bara innan första testerna drar igång. Och nu är det fokus på Qatar. Då. Kommer ni att ha massa personal på plats där direkt i första testet?
Vi kommer att vara där med 16 man ungefär, tror jag. Det var ju lite karambolage eller lite grann. Det skulle testas i Sepang som blev inställt av, på grund av corona då, naturligtvis. Och så flyttade de Moto2-testerna dit också, vilket kanske är, man tänker efter, är mer logiskt så här. Men boka om flyg och frakter, hotellrum och hyrbilsbokningar och hela faderullan.
För oss är det ju, för oss som sitter i kommentatorshytten, så är det ju lite utav paus under vinterdelen på säsongen. Det gäller ju såklart att uppdatera sig, men för din del och er del på Öhlins, vad är det som händer under perioden här mellan säsongerna?
Det är ju egentligen den mest hektiska perioden. Det är sista racen som brukar vara, nu var det i Portugal, men normalt så är det ju Valencia. Då gör du klart alla kontrakten och allting, och så ska du vara hem, och så ska du då våldskonstrueras och försöka få allting klart för alla order du har då, som ska vara klart då under första veckan i februari normalt sett. Och då är det ju alla firmer som du anlitar, de har ju lite ledigt över det här i jul och nyår. Så att det är pressat. Det är inget happy place just då för racingavdelningen.
Nej.
Då är det full fart.
Ja, det känns som jag hoppar rätt in i händelserna här, men du måste ju berätta lite grann, för vi har ju stött på varandra under 15 års tid, om det inte är mera, på banor runt om i världen. Men vem är du? Vad har du för bakgrund själv?
Ja, jag är crossåkare i grund och botten. Det är min motorcykelhistoria, så att säga. Jag började åka cross på den svartvita tiden 1973. Och det gick väl hyfsat så där, och så sen då går skolan klart tekniskt och det där. Så jag var nere och sökte jobb här 1984 på någon firma, jag vet inte vad, i nästa gång. Och så på vägen hem där så flög FN i mig och jag tänkte att ja, men jag åker in på Lins och presenterar mig. Och det var då det fanns, det var ju på det gamla stället i Breddens industriområde där. Så jag gick in dit och presenterade mig, och Kent, han skrev ner någon liten, kom ihåg, lapp på skrivbordet där och så sa att det fanns ingenting där. Och så efter 6 månader då ringde han, ja tjena, det är Kenta, du kan komma nu.
Och det här är Kent Ulins.
Ja,
eller Kentulin.
Jag Kentulin. Så där, så att då fick jag börja där, så kan man säga. Mellan, då var det ju litet, det var ju bara 22 man hela företaget. Och då hade de börjat lite grann med så här eftermarknad och landsvägsgrejer, stötdämpare och så här, produktion, och så sen Kent, han höll på med cross, det var cross, så att jag varit som en sorts ritslav mellan de två olika avdelningarna där då. Och så på den visen vägen hade jag vandrat vidare.
Så hans bakgrund är också cross egentligen, som utövare? Kent Ulin, hans bakgrund är också crossförare?
Ja, han är ju mot crossåkare. Och i början så var det ju, det var ju det som gällde. Det var hela firman var genomsyrad av motocross. Det fanns ju som inget annat så här. Det var nästan ett nödvändigt ont att börja med sälja fjädring till landsvägshojar så här. Som numera, nu är det nästan tvärtom.
Men då kan man ju säga att du har varit med en lång tid på företaget och väldigt bred erfarenhet.
Ja,
från...
det stämmer, Tobias. Jag har varit nu, jag tror att jag hade räknat, 37 år. Och då kan man ju tycka att det var ju fegt, men att han inte har bytt jobb eller prövat något annat så här. Men det har varit ganska mångfacetterat och få vara med hela den här vägen, plus att tycker om vad du håller på med. Jag är inte som, jag får ju hålla på med det här, ska motorcyklar, så det är livet.
Och jag tänker, om man vrider fram klockan då till idag, när vi vet att det är mycket som är gemensamt och fruset med motorer under säsongen. Det här med fjädringsdelen är ju en, ja, det vet vi alla som har kört motorcykel, det är en ganska stor, eller väldigt stor del i känslan för föraren. Går det att säga någonting om det här?
Ja, jag menar, det finns ju vissa, vad ska man säga, fysikens lagar. Motorcykel, det finns vissa parametrar som ska göra en hoj bra, va? Men naturligtvis har vi ju personliga preferenser. Ni två till exempel, vi åker iväg och testar. Base setup kanske jag föreslår, och sen inte kör där. Och sen vill Martin, Andreas, jag vill ha det lite grann så här, och du vill ha det lite grann så där. Där du är nöjd, där du känner dig komfortabel. Så att så är det ju med de här killarna också, naturligtvis. Vi har ju en grundbas där man kan beräkna sig fram och testa med det längdsystemet och så vidare. Då börjar det se ut så här. Och oftast så träffar vi rätt nästan på en gång. Va? Men sen ska det tvikas lite grann och så här. Ibland är det med rätta, och ibland kan det vara en psykologisk förändring. Va?
Men vad är de stora utvecklingsstegen, tycker du, som har varit under den period som du har arbetat med fjädring?
Ja, det börjar ju då att min claim to fame är väl att kanske få in upp- och nedvända framgafflar på stort genomslag så här. Och det var ju dels den grejen, men det är ju 1988 ungefär, så det är ju en bra tag sedan. Sen har det varit friktionsnedsättande grejer på framgafflar till exempel, och även stötdämpare, och utveckla längdsystem. Jag har ju faktiskt varit ganska ledande här. Så många fabrikanter fortfarande hör av sig till oss, va? Hon vill att vi ska titta på utväxlingar och titta på lämpliga, ja, designförslag till dem. Men på sistone har det väl varit mer att utveckla dämpsystem som har en bra så kallad, jag ska inte krångla till det här med dynamik. Att du bygger upp dämpningen snabbt när du trycker ihop gaffeln eller stötdämparen, att du inte har något tidsförskjutning där då, till rörelsen, och kan man styra det då, så att säga.
Men i övrigt då, för den som inte är så insatt i fjädring här, vilka funktioner är det som man arbetar med i en stötdämpare eller i en gaffel?
Det är mest vad man ska kalla lågfart. Men du vet, du har ju numera till och med på standardhojare massa knappar och rattar, lågfart, högfart och high speed adjusters och allting sånt där. Jag ska inte säga att det där är en gimmick så här, men i de flesta fall på serieproducerade så är det väl lite mera trams, kan jag väl nästan säga. Det är oftast där du känner som förare och allting, det är egentligen lågfartsdämpning som du kan justera på de flesta. Och det vill fabrikanterna också ha, så att säga. De anser det helt onödigt. Vi kan lätt förse en stötdämpare och justera utifrån en, jag tror vi har själva haft någon gång en stötdämpare med 6-7 justeringsmöjligheter utifrån. Men då blir det till och med för oss blir det svårt att hålla reda på alla de där. Utan de vill ha topptimmen, enkla, snabba svar, bra respons och inte så komplicerade. Keep it simple, stupid. De är förvånansvärt lite utvändiga finesser på de här, om man nu tänker. Om man nu snöar in på det här med justeringar och blingiga rattar och grejer på fjädringen, så är det ganska onödigt.
Ni levererar ju fjädring till alla teamen utan KTM. De har sitt eget, alla MotoGP-teamen. Hur är det, någonting som skiljer fabrikat till fabrikat där? Eller är det samma produkt som ni tillhandahåller till Yamaha, Suzuki, Aprilia, Honda? Det är klart att det skiljer lite.
Det är det som 2009 där, när Honda 8-9 när de gick in där. Då hade vi ju alla i princip. Och då var det ju... Vart det lite speciellt det där, för att då har du som kommit högst upp på toppen, och då gäller det att sitta kvar där. Resan dit är nog svår, och då gäller det att du behandlar alla kunder på ett sånt sätt så att de tror att de är speciella, eller helt enkelt, kan man säga, annat uttryckt, rättvist alltså. Så att om vi har ingen kund som speciellt, ja, den här Honda får lite mer, eller de får först eller så, just då. Vi är tvungna att köra med öppna, bara transparenta och informera allihop. Ja, nu har vi en ny dämpare eller en lättare fjäder eller någonting. Vill ni pröva det? Och då måste man gå ut samtidigt med det. Sen då är det upp till dem att ta till sig det här, anamma det då, om de vill pröva det eller inte. Men vi måste vara till... göra de här sakerna tillgängliga.
För det var ju någonting förra året som sipprade ut och blev en större snackis i media egentligen än vad det kanske var inom teamet, men att Suzuki då hade någon ny bakdämpare. Och vi förstår ju också där att det måste ju de flesta ha tillgång till, men någonting måste ha gjort att Suzuki testade den och att det fungerade för just Suzuki.
Ja, det är ganska roligt det där, för att det där... Alltså innan då blev 2019 i Valencia. Före det så har ju jag och mina kollegor varit på en resa i Japan och pratat med de här japanska tillverkarna. Vi har varit i Italien. Vi har haft möten och presenterat just den här dämpan. All information, fördelarna, vad vi tror och så och så, bla bla bla. Och kanske Valencia då, det året efter tävlingen, så brukar det vara en test som ibland är lite tvivelaktig, förare som byter team och ny motorcykel, och den blir mest på att de ska göra sig hemmastadda. Och till åtföljande test då, nästa, några månader senare då man befinner sig då i början i februari Sepang, så har alla team minst två stycken med lämparna. Men det är ju inte bara fjädring på en hoj. Det är nya förare, det är olika motorspesar som ska testas. En uppsjö av däck, ramar, styrheter, you name it. Så att den enda av dem som anammade det där och satte upp det på sin officiellt på testinglistan, det var Suzuki. Och så såg de att ja, men det här var lite bra. Det här var bra, lätta sladdar, lite bättre i accelerationsgrepp och så här. Och de hade lite negativa saker också. Men de ville fortsätta. Så de såg att vi har någonting bra och så försöker vi ändra på hojen på det här som kanske var lite negativt. Och så vidare. Och så började vi jobba med dem då lite mer aktivt. Och så sen började med att göra bra resultat här då alltihop. Och när de hade vunnit då en eller två gånger, då var det ju ett jädrans hallå Steppenwolf från de andra kunderna. Vad har de som inte vi har? Ja, men ni har ju två sådana dämpare, men ni har ju aldrig tittat på det här med. Och då var det väl ungefär att ja, just det. Det stämmer. Och så började de testa och så, ja just det, det här var inte så dåligt det här. Och så, då var det ju månadens, veckans bästa så att säga. Då skulle ju alla ha den där på en gång. Och det var ganska kul det där. Men alltså grejen är att gå tillbaks. Du måste vara öppen så att säga och erbjuda samma. Kanske för att Suzuki var minsta teamet. De var inte så krångligt, men ganska enkelt. Så här, och inte så... Och de hade lättare till att ta till sig det där, jag vet inte.
Nu när vi ändå pratar om Suzuki, Davide Brivio försvinner ju därifrån och jag misstänker att du har ganska, eller hade god kontakt med honom, har säkert fortfarande. Hur tror du det kommer påverka Suzuki?
Ja, jag tror att många, de japanerna, naturligtvis har David en stor del i det där. Men... jag tror att teamet som sådan och de japaner som finns där, Kawauchi, Sahara och Sasaki, de har ganska bra koll på läget ändå så att säga. Så att jag tror inte, för den skullen är jag nog inte så orolig. Jag tror inte att DNA försvinner med bredvid alltså att han flyttar. Det tror jag kommer att gå bra.
Du nämner ju det här med känsla eller olika tillfällen på varvet när fjädringen är viktig. Någonting som jag är ju inte så tekniskt bevandrad, men det här med starthjälp, vi har sett cyklar som har sänkts i accelerationen och såna här saker. Är det någonting som ni är involverade i eller är det här fabrikanterna som gör den typen av tekniska lösningar?
Ja, det där kom ju lite hastigt. Det var ju någon sedvanlig ordning, Ducati. De är friska, de vill pröva nya grejer. Och så där spred sig det där som en löpeld genom hela. Så att vi har väl, vad ska jag säga? Jag får ju väga mig inte till tunga här på guldvåg här. Ja, vi har blivit tillfrågade att göra en sån där. Och om vi ska göra en sån här device... Det kan jag varken bekräfta eller förneka.
Nej.
Kan du berätta hur den...
hur en sån eventuell device...
Ja, hur en sån, exakt. Hur eventuellt en sån skulle eventuellt fungera.
Om någon skulle få för sig att göra den.
Ja, det är lite krångligt det där. Men du vill ju sänka hojen då för att minska... Sänka tyngdpunktscentrum så att säga. Och minska risken för att... Ja. Det ska gå bakhjulet så här. Men du vill ju ändå inte göra avkall på fjädringsväg. Att om du så råkar sänka den och så sen kör du på en bura eller någonting där. Då. Och så sen går du in i buntgummet eller bottnar. Ja, då tappar du riktigt greppet bak. Och så där. Så att, ja, det är knepigt. Plus att du får ju inte använda någon sorts elektronik. Den ska fungera av de... rörelser som motorcykeln själv skapar eller den går över ojämnheter och sånt där. Så att det, Det är lite knepigt. Lite känsligt. Ja. Jag kan inte avslöja.
Nej. Men jag är faktiskt lite förvånad just så där rent. Ja, men om man tittar på crossen som vi var inne på tidigare här, där har man ju använt sån här, i alla fall för gaffen, ganska länge, att man har sänkt cyklarna. Och just på roadracing-sidan där så har jag egentligen varit lite förvånad att man inte har haft någonting tidigare, i alla fall inte som har varit så synligt.
Ja, det där är lustigt. Jag tror någon gång 2010-2009 så pratade Jeremy Berger som det där. Tyckte att det var plättlätt och det skulle vi kunna åstadkomma. Men det var ingen som anammade det där. Ibland där går det mycket så här, vad ska man kalla det, tradition, eller det är ganska konservativt så här. I racing så vill man ju alltid ha det värsta, det nyaste, det bästa, lättaste, snabbaste som så här. Men att kasta någonting helt oprovat ut i en tävling, då blir man helt plötsligt väldigt konservativ. Vi ska nog pröva det här som vi känner till så här då. Och ibland är det en del, jag kan ju bara säga, och även om vi har idéer och så här, så måste vi respektera varje tillverkare, deras sätt att göra saker och ting. Men en del är ju faktiskt ganska konservativa och de vill ha nya grejer, men när de får det så, vi vet inte riktigt så här. Så, be careful what you wish for.
Mm. Om vi går tillbaka till den här bakdämparen lite då, som presenterades i slutet på 19. Vad är det för fördelar med den jämfört med den som fanns innan?
Jag kan säga så här. Vi har fått bättre drive grip när man accelererar. Man åker hojen mer upprätt och bättre side grip, alltså när man max nedlägg. Och det där har gjort också att det blir lite mer stabilitet vid inbromsning faktiskt. Även om att bakhjulet nästan bara då är i luften eller bara nuddar asfalten. Men som alltid när man löser ett problem, då höjs ju ribban, så att jag gör mig nog inga förväntningar om 2 månader, 3 månader in i säsongen, då är det samma klagomål igen, för då
de vill ha mer grepp och bättre inbromsning.
En konstruktörs akilleshäl så här, det är konstanta så här.
Men när man testar den typen av produkt då, som du pratade här med bakdämpare där, med all elektronik som finns nu, testar ni med mycket elektroniska hjälpmedel då, eller testar man så neutralt som möjligt?
Nej, det går ju inte så här, MotoGP-hoj så att säga, den går inte att åka på om du inte har alla de elektroniska hjälpmedlen på hojen. Så att oftast är det så att om det är en 2 dagars test eller 3 dagars test, då är det att när man har sorterat ut blippen och vad heter det, motorbromsfunktion och allting sånt där, och kurvpåslaget och allting, traction control och alltihop vad det kan heta. När de då har kommit till någonting som, det här är bra, och de har valt något däck, då går vi in. För annars är det nästan, det är helt omöjligt. I början av MotoGP-säsongen här, eller eran, 2003-2005 där, det var ju rena mörkret, för det var ju högt och lågt. Då jobbade vi inte med Honda, men alla andra tillverkare, det bara brålade och skrek och hoppade och for i alla de här hojarna. Det var nästan omöjligt för förarna att känna om det var fjädringen, om det var kopplingen, eller de var så aggressiva motorerna och allting sånt där.
Jag kommer ihåg när jag själv körde och så pratade man med någon fjädringstekniker. Då sa han alltid, ja men kolla vad det är för däck på, du måste göra någonting åt däcken. Så gick man till däcktekniken och sen så var det samma sak. Nej, men det är fjädringen som det är fel på istället. Ja. Och då har jag en fråga där angående i år, för då var det ju ett nytt bakdäck som ställde till problem. För mest tydliga exemplet är ju egentligen Dovizioso, men för många andra förare. Hur mycket behövde ni arbeta där tillsammans för att komma framåt?
Ja, det gjorde vi nog, jag vet, kanske explicit i Ducatis fall, men jag menar, det kan låta som jag biter en arm som föder mig, men de här runda svarta sakerna, så att säga, det får jag ju faktiskt medge, är ju nästan det viktigaste på att säga. Har du inte rätt däck eller fått det du vill ha, då spelar det ingen roll. Jag kan jobba med fjädringarna och försöka få det där att bli nästan bra, men det blir aldrig riktigt bra som du får. Det vet du själv, vi får ett däck och så bara wow. Vi försöker ju också få till den här aha-upplevelsen wow också, men det är svårt om du inte har valt rätt däck så att säga. Men ja, jag vet inte, det gick nog rätt bra. Det gick väl hand i hand då med utvecklingen där. Även om vi hade utvecklat själva, så är det ju bra om man kan göra det sista finliret tillsammans, nära samarbete med en kund, i det här fallet Suzuki. Och då var vi ju tvungna så att säga att få det att lira med det här nya däcket då. Så att det gick. Men eftersom då Suzuki i det här fallet hade gjort sin hemläxa, hade legat ner och dragit så här då. Och de andra blev kanske lite tagna på sängen där då, efter halva säsongen, efter Misano eller vad det var i Aragon, jag vet inte när alla skulle ha det där. Då hade de inte tänkt på det. Då fick vi kasta in en ny parameter. Även om stötdämparen var bättre, men det ska ju passa med föran och med däck och allting.
Ja, oftast är det inte bara att sätta på nya grejer, det ska ju ställas in också. Ja. Det ska du göra.
Men ihop med det bara, jag vet att vi har pratat förut, Mats, om det här med chatter som ett fenomen när det studsar. Och det är också, det är min erfarenhet i alla fall som förare, där var det också den här att man bollades runt mellan fjädringstekniker eller däck. Var uppstår ett sånt problem?
Ja, mest? Det är ju, nu låter det precis som att jag bollar över till däckskillarna så att säga. Det är det inte. Jag menar, däckschatter eller såna här vibrationer så att säga, det har egentligen ingenting med fjädringen att göra. Utan det är att när du har då ett fel inom situationstecken, en obalans, en styrfetsförändring i däcket eller si eller så här. När den felet i däcket snurrar runt där och du får en viss frekvens när du kommer i en kurva 129 km i timmen eller 143, och det överensstämmer med den ofjädrade viktens egen svängningsfrekvens, till exempel 20 hertz, alltså 20 svängningar per sekund, och så har du en sån här grepp, slirar till och greppar lite grann och så här och hoppar kring, då har du det här, då sätter du igång de här vibrationerna då, det blir det, du harmoniserar det där. Och det kan bli mellan en halv millimeter och 6 millimeter, att det som bara dörrar på lite grann så här. Det känner ni säkert till, ni som har åkt. Och då känns det lite läppigt. Då vet man inte om man har grepp eller inte har grepp. Och alla dämpkrafter och allting sånt där som behövs för att dämpa ut, det finns redan. Det är där man räknar det där. Man kan ändra. Det fuskas lite grann med att ha bly i bakaxeln eller framaxeln som så här. Men ska man ändra den här egen frekvensen för att ligga ovanför eller under, så får du ta till med 25 kilo eller 30 för att få någon märkbart förändring så att säga. Så alla sådana här tricks ni kan se ut i depån, det är lite bambo jambo där. Det är så här,
tydligaste
exempel. Tyvärr bara byt däck.
Tydligaste exempel där, det är ju egentligen i SAG-teamet med Gardner och
i
Moto 2. Ja. De kör ju med någon sån här vikt, precis som du säger, där vid bakaxeln.
Men ja, det är ju en, vad kallas det, inerter vikt som ska motverka det där.
En typ av massdämpare.
Ja, massdämpare, tröghetsdämpare, massdämpare, det är det korrekta namnet. Jag kan gå tillbaka lite grann och säga det. Naturligtvis att säga, är det här med chatter och en fjädring. Har du en fjädring, ett fjädringdämpsystem som inte reagerar tillräckligt snabbt, som vi var inne på tidigare. Just de här små rörelserna som kommer att byggs upp snabbt. Ja, då kan du ha problem. Mm. Men det kan jag inte säga att vi direkt har nu numera.
Något som slår mig också när vi pratar här och också när vi har... Vi snackade Brivio där och att han går till bilsidan. Jag vet inte hur insatt du är med bilfjädring, men just det här med motorcykel kontra bilfjädring, vad är de stora svårigheterna där?
Jag menar, på en motorcykel så har du ju, där tror jag att säga, även i MotoGP, även om det inte är som motocross precis, men där är ju fjädringen en betydligt större inverkan för hela fordonets framfart och dynamiken och allting. En förare flyttar sig på sidan, mitt på, bakåt, framåt hela tiden. Om du tar Formel 1 till exempel, de skulle kanske nästan gå bättre om de inte hade någon fjädring. De har så mycket fjädring i däcken nu. De har ju med 13 tums däck, men nästa år eller om 2 år, då blir det ju lite modernare dimensioner där. Då får nog fjädringen mer betydelse där. Men de kanske har 8-12 mm fjädringsväg bak som de använder på stötdämparna. Och 68 mm fram på en F1. Det är ju inte så mycket, eller hur?
Nej, det är inte mycket alls. Och fjädringsvägen på era dämpare och gafflar i MotoGP, vad ligger det på ungefär?
Ja, det ligger nu ungefär, man kan säga generellt, en rådresig gaffel har ungefär 130 mm fjädringsväg. Det där har varierat genom åren här. När jag började då, för 200 år sedan, då var det väl ungefär 105, 250, 110, 115 på en 500 hoj. Och så sen har det där ökat på lite grann. Men nu har det varit ungefär 130, 135 i vissa fall.
Ja, jag kommer ihåg de där måtten. 105 var ett sånt där mått man skulle ligga på när man släppte bromsen, vet jag.
Mm.
Typ.
Mm.
Ja, jag har lite fundering också på hur går det dagliga arbetet till för er? Ni har alltså en urinstekniker per förare, har jag förstått det som, i MotoGP. Hur, kan du inte berätta lite om vad de gör och hur arbetet går till i boxen?
Själva idén med det här, det är ju att, om vi tar det riktigt från början, det är att vi tillhandahåller, vi gör ju då specialanpassad fjädring till de här kunderna i MotoGP till exempel. Och då sen förser vi dem då med dels en kontaktperson hemma på utvecklingsavdelningen, en konstruktör som jobbar med deras konstruktörer och tar fram de här grejerna. Men sen förser vi dem då med en tekniker som är utbildad hos oss här och som följer det här race-teamet på alla tester, försäsongstester och på tävlingarna. Och tar hand om det här och sköter det här då, åt dem då. Och de får ju ha då kanske, de har ju då, vi har ju en semitrailer som vi åker, eller vi har två stycken i MotoGP där de har sin egen verktygslåda, arbetsbänk med sina grejer och allting. Och så sen har de även då en liten idé i depåboxen, och så har vi ett mindre arbetsbänk med lite för snabbare, enklare syften, byta fjäder, oljenivå och så här. Men det är direkt ingenting att vi håller på att skruva i och ta isär fjädringarna och ändra någonting i boxen. Du hade några mer frågor där, Andreas, vad var det?
Nej, men det var just det dagliga arbetet och hur det fungerar då med teknikerna. Ja, tekniken alltså, är ju med helt enkelt.
En typisk racehelg fungerar ju så här att det strömmar in hela min främlingslegion som är 11 nationaliteter tror jag. Möter upp någorlunda i samma tid så här av 3-4 killar i stöten på någon flygplats någonstans runt om i världen här. Onsdag förmiddag, onsdag eftermiddag. Så åker man till banan, kollar in läget där, hjälper till och ställer upp trailern och fixar det i ordning. På torsdag så träffas vi alltid där, klockan 8. Klockan 9 så har jag möte med killarna. Om det kommer några nya produkter eller nya rön, vad som har hänt på firman och lite informationstal som snack som vi har. Eller om vi har något problem så förvänta oss den här helgen på den här tävlingen, vart vi nu kan vara. Och efter det så går teknikerna till sina team. Och ofta har de möte då under torsdagen, bestämmer vad det ska vara för strategi, för fjädringsupplägget, vad de hade för problem förra året, eller om man testade för 2 veckor sedan. Och så preparerar han fjädringen, servar upp om det behövs, ändrar inställningar om det behövs. Och kanske om det, man har tittat på vädret och man misstänker att det kan vara regn, så kanske det ska prepareras ett regnsetup och ha på söndagen redan att stoppa i. Fredag så smäller det igång då med träningarna. Och då står det där. Efter träningar är det alltid en liten debrief, ett kort möte. På förmiddagen och eftermiddagen. Och så på kvällarna så kan det vara ett längre möte där. Då de flesta däckkillarna är inkopplade. Och däckanalyserna, ingenjörerna. Och ibland kan till och med Gud förbjuda förarna också vara med.
De ska inte röra sig där helst eller?
Nej, då är det... De tar bort så mycket, de krånglar till det så mycket, de kan inte hålla sig till sak så här. Så det
till fakta.
Väldigt, väldigt långa utläggningar där, så alla sitter och suckar så här.
Det är sådär, föraren går på känsla, tekniken går på fakta.
Ja, precis. Ja, precis. Och någonstans däremellan måste man mötas förstås, helt klart.
Ja, exakt, exakt.
Men delas det mycket data då mellan, eftersom ni nu är involverade i så stor
ja,
del?
Men det som är själva grejen alltså. Att i och med att vi sitter på all information förutom KTM då, så är det ju av yttersta vikt att vi verket håller på vår integritet, behandlar kunderna med den, vad heter ordet, diskretion, vad kallas det, när man, ja, att man inte sprider informationer med en tystnadsplikt eller sånt där, att man respekterar det. Så att Honda, the mighty big red machine så att säga, utan problem delger oss chassiinformation eller andra grejer vi behöver så här då. Och det har vi kommit, och det kan man bara komma om man då har jobbat och visat sig god och ärlig, hur ska jag uttrycka mig så här, och att man levererar och håller vad man lovar. Då vinner man deras tillit så att säga, och då kommer det här då.
För det måste ju vara det måste ju vara svårt helt enkelt, ja. Erat läge när ni har tekniker hos varje förare och så hittar ett märke någonting extra, då går det inte att den tekniken, ja, sprider den informationen till en annan teknik, även fast de är kompisar.
Det får man ju skriva på tystnadsplikt och IP-rättigheter och sådana klausuler. Och det är de rätt så duktiga på grabbarna. Naturligtvis pratar de med varandra. Men de går inte in. Det är ingen som tittar. Ja, vad har du för setting så här? Ja, jag tänkte pröva den. Hur gick det för dig? Som så här. Ja, de gemensamma problem, det jobbar man och löser. Men när man specifikt går in till en kund, vad använder ni sig och så att säga. Så när de rapporterar Honda eller Suzuki Yamaha, så gör de teckningen, de skickar en rapport som går till mig, mina konstruktörer och kunden i så fall. De får då en våran take on things, hur vi tyckte att det gick i helgen här då. En kort faktaberättelse, hur vi började och hur det slutade så att säga. Men den informationen går inte ut till de andra teknikerna och sånt där. Så det är de ganska väl medvetna om att skulle man inte jobba efter det system som vi har, då skulle vi vara utan det här. Då skulle det bara ta 2 veckor. Det skulle inte finnas någon vinstbussar i paddocken.
Nej, jag förstår det. Hur många svenskar är det som är tekniker idag i MotoGP?
Det är nog ingen faktiskt. Det är ingen där. Peter var den sista, tror jag. Vi har haft några där.
Och Dovizioso då, ju.
Ja. Det är, över åren har det varit många killar här. Men jag vet inte om det är ganska romantiserat. De tror att det är jätteflashigt och kul och allting. Man tar på sig sina solglasögon och så går man och glassar i depån. Men det är ju inte riktigt så där faktiskt. Det är ett tufft jobb. Mycket resa, upptidigt, ansvar, ordning och reda. Det skulle vara kunniga och sådär. Så det...
Hur många resdagar har en Öhlins-tekniker på ett år ungefär?
Ja, i snitt 165 dagar kan man säga. Plus minus 5 dagar, så det är 10 dagar. Jag reser. Jag försöker jobba för att få ner mina resor efter, med ålderns rätt. Men ja, det blir nog en 90-100 dagar för mig också.
Det är väl tillräckligt?
Ja, det är det. Det är svårt att få de här nya unga killarna. De tycker det är jobbigt. Det är
men nu, med ålderns rätt säger du här. Med alla år du har varit på Ulins och varit på resande fot här. Är det några speciella minnen som har varit, ja, det är klart att det är många speciella minnen, men är det något speciellt du vill, skulle kunna dela?
Ja, det beror på så här, ska vi prata om teknik eller det lilla rock and roll lifestyle som man faktiskt
har. Ja, det är ju mer intressant egentligen, det sista.
Eller stoppa nu har vi... Kenny Roberts i en soptunna i Le Mans eller...
Sånt är ju roligt att höra.
Så, ja.
Var det mer rock and roll tidigare?
Det var... en roll, så att säga. Det var ju inte, det var ju lika seriöst då egentligen som det var då, men under andra premisser, va. Och det var ju någon gång där kanske 92, 4, 5, då blev det lite tråkigare om jag säger det på en. Det blev mer professionellt, mer uppstyrt och sådär. För att det kunde ju ofta vara någon som hade vunnit till exempel. Och då var det ju kalajs i depån. Och det var mycket bus och grejer och vattenkrig och alltihop så här. Och speciellt oftast då i, om det var kanske sista racet och det var hårt strid in på kniven och någon gick och vann. Ja, då var det ju riktigt kalas så att säga. Jag vet en gång där jag har varit i Barcelona tror jag där. Och då var jag... jaga halva depån mig och så vart jag fasttejpad. Eller jag vart som en mumie med sån här silvertejp så här. Och så kunde jag röra fötterna och så tejpade de fast attachéväskan. Och så fick jag liksom gå som en anka genom depån till djurbilen som så här. Ja, det var Eskilsuter och Harald Eckel som låg bakom det där.
Ja.
Ja, det var inte så mycket, men det är mycket annat, men det är, jag tror mycket, mycket annat också, så kanske jag tror inte vi ska ta upp en sån här podd så här.
Nej.
Känsliga öron tror jag.
Vi tar det på nästa flight tillsammans.
Det är helt klart att det var roliga grejer, det är det faktiskt.
Du, är det några speciella, när vi är inne på det där, du nämner här med en helgs arbete, är det några banor på kalendern som är särskilt svåra för er? Är det några särskilt, eller förhållanden kanske man ska säga? Du nämnde lite med regn och du längde. Jag tänkte även på temperatur och sånt här.
Det är ju vad heter det? Laguna Seca har varit knepigt. Och så är det ju vilken bana det som har så dåligt grepp här nu då. I och för sig är det likadant för alla, men just Laguna var lite knepigt där eftersom den är lite dåligt grepp och så sen har du såna här man kallar man det undulations.
Nivåskillnader.
Så att du går ner över krönet där innan kolskruven så sjunker hojen ner och det bottnar ur och så här. Och sen grejer. Så att... jag vet inte direkt. Förut var det väl det. Men numera, förut på assen så var det lite grann. Det var bankade kurvor där lite grann. Men... allt sånt där suddas ut, jämnas ut, grejerna blir bättre och allting. Och det blir inte samma suck ungefär som att oj, nu är vi på den här banan, då gäller det här och det här kommer att bli problem. Jag kan inte uppleva att det är så längre, faktiskt.
Är det så att ni på Ulins, har ni kontrakt med teamen eller har ni kontrakt med fabrikaten?
Det är med fabrikerna som vi har kontrakt.
Ja, för...
I de flesta fall kan jag säga. Och det där är lite... För oss är det fördelaktigt. Det är bättre än två entiteter, fabriker, företag har kontrakt med varandra. Har du med en privat... Det finns många privata team som kanske har privatägda. De kanske har mycket pengar och allting. Men den teamägaren kan helt plötsligt... på för sig att jag ska inte hålla på med MotoGP, jag ska åka Whitbread around the world istället så här och bygga båtjakter, va. Just det här med betalningar och du kan göra kontrakt, du har långsiktiga samarbeten. Det, då är det att föredra att hålla på med fabrikanter.
Ja, 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 visst är det det. Leasar företagen produkterna eller köper de dem?
Med alla MotoGP-kunder, de köper sina grejer. Och det står också att de får, det är ju ett kontrakt, de får inte sälja dem där kors och tvärs. Det här är ju lite företagshemliga grejer och sånt för oss då. Men i den flesta fall så hamnar de ju då på museihojar eller showroomhojar och sånt där, utställningshojar.
Ett annat här var ju för något år sedan när Quartararo var ny i Petronas-teamet och ny i MotoGP. Då körde han på en lite enklare spec. Och jämförde man hans cykel mot till exempel Morbidelli då, som var hans teamkompis, då hade ju Morbidelli de här ytterkolfiberrören, medan Quartararo hade lite mer standardgaffen, de här guldeloxerade. Mm. Och vad jag förstår så är det, ni kan inte gå till Petronas, eller Petronas kan inte gå till er och säga vi behöver uppdatera Quartararos gaffel, utan de måste gå vägen via Yamaha, eller hur fungerar det?
Både också, säger jag. Naturligtvis, så var det. För då var ju Fabio, han var ju ny. Så här, och han fick ju då ta en fabrikshoj i basutförande, så att säga, med kanske vår 2018 års gaffel, med uppbyggd av konventionella material, inga kolfiber och sådär. Ja, då ville de ju då Johan och vad heter han,
Vilko,
ja. Ja, om vi kunde göra det där, fixa en likadan gaffel. Ja, så då har de har ju då, i och med att de är satellitteam, så har de möjligheten att, ja, de kan köpa den direkt av oss eller fråga vänligt till Yamaha i det här fallet, och kan ni beställa två och ge oss det till Quartararo. Så att det finns båda möjligheterna. Men till en satellitteam eller ett privat team, där säljer vi inte, utan det leasar vi dem. Man får leasa grejerna på 3 år. Att säga. Så att, då, efter det, efter leasingtiden slutet, då kommer den här produkten tillbaka till oss och så skrotas den.
Just det. Är det livslängd på 3 år eller uppdateras det under tiden?
Ja, alltså livslängd, då skulle de kanske kunna klara längre livslängd. Men alltså det, grejen är ju att det kommer ju hela tiden nya grejer. De blir ju
gammalt.
Out-of-date. För gammalt, helt enkelt. Och så sen när vi, om alla håller på för oss också, att om flertalet, majoriteten av kunderna åker på det nya, men någon väljer att åka på den här 4 år gamla framgaffeln, då ska vi hålla på att ta med oss reservdelar för det, och logistiken, och det är krångligt och allting. Så att det där försöker vi. Samtidigt så får vi naturligtvis, även fabrikanterna, de har ju en helt annan ekonomi. Man kan ju ändå, de har ju också ett sorts tak, så vi kan inte kanske komma med nya grejer, helt nya grejer varje år. Vi bet oss själva där i foten någon gång i mitten på 2000-talet. Jag tror Yamaha var lite trötta på oss då, tyvärr. Då kommer vi med 3 olika framgaffelkoncept. Och det blir ju då att erbjuder man då föran, då i det här fallet Rossi, och så testar han och så, ja, det här var ju skitbra, det här vill jag ha. Ja, vad Valentino säger att han vill ha, det får han ju. Ja, då är Yamaha tvungen att köpa det 6-1. Och så sen några månader senare så har vi kommit med ett ännu bättre i vårt tryckesystem. Och så fick vi Valentino att pröva det här. Ja, men det här var ju skitbra. Ja, då var ju sucka Yamaha, för då vet man att du var tvungen att köpa 6-1. Det där fick vi lite, vi blev tagna lite grann i örat där, att Matsan, bra att ni håller på, men ni försöker ha en lite mer långsiktig plan och portionera ut de här grejerna. Och det har de rätt i.
Och jag förstår ju att inte du kan säga någon siffra här, men om du ändå säger ett spann då, vad kostar en MotoGP-gaffel? Cirka?
Ja, som en 2 år gammal BMW 325.
Beroende på vart du köper den där BMW:n i delar eller?
Nej, men ja, det blir det. Ja, jag ska inte gå in i det där, men det är ju ingenting som du handlar över disk någonstans, kan jag säga. I fallet i Superbike är det ju, det kan jag ge dig en lina, för där är det ju faktiskt pristak på grejerna. Och då är ju Finn bestämt det där, så att för framgaffel där är det 10 000 euro, där, strax över 1000, 100 000. Och stötdämpare får inte kosta mer än 6 500, 66, 67 000 kronor.
Det var ju billigt.
Det var
billigt. Ja,
köp två.
Aj, sex stycken så det man behövde ju, så jag får köpa det då. Vi var inne på stötdämpare här som kom då 19, blev poppy 20. För några år sedan kom ju även de här, vi var inne på det också, de här kolfiberrören. Mm. Vad är den stora fördelen där? Det snackades om flex, det snackades om mindre vikt. Men sen har man kanske förstått att det är en kombination av det där.
Om du tittar till exempel på en MotoGP-hoj nu för det. Ni har ju varit inne i depåboxarna, grabbar. Ja, nästan alla uteslutande. Det finns ju inte en yta som inte är bearbetad, gnussad. Det är filat på, det är någon smart konstruktion eller rätt material. Så att, vart ska de lätta? Och så sen kommer vi göra det här lättare då. Ja, och så kommer vi då och erbjuder att... Ja, men nu kan vi få ta bort 1 kilo. De pratar om att de ska få bort 100 gram någonstans. Och så kommer vi bara erbjuda 1000 gram. Ja, då blir de ju glada och sen klappar de fenarna som sjölägen på cirkus. Och så sen året efteråt då vi kom de in i rören också. Då blir det så att det är kanske total besparing på 1,7 kilo totalt. 1700.
Så nu är även innerrören alltså i kolfiber. Inte bara det man ser ytterrören. Nej, helt enkelt.
Vi började med ytterrören där. Sen då kan du ju lättare att... Så det, först och främst är det ju en viktbesparing. Det blir lätt. Och du kan minska ofjädrade vikten. Då det är innerrören då. De är ju lättare. Men du har en helt annan möjlighet också att designa den totala styrheten på framgaffeln. Med fiberriktning, olika fibrer och hur du lägger dem där. Då. För att det ska ju som harmonisera också, det vi snackade tidigare med allting övrigt på chassit.
För visst är det så att nu kör ingen med den traditionella, utan nu kör samtliga MotoGP-förare som ni har med kolfibergaffeln. Mm.
Men när du nämner de här vikterna då, 1 kilo eller spara 1700 gram här. Vad tror du själv då kring det här med, för det tycker jag att vi återkommer till, i alla fall återkommer jag till det med totalvikt i MotoGP, att man väger in cykel och förare. Kommer det att komma dit? För det finns ju i Moto2 och i Moto3.
Ja, men vad är det nu? Vad säger reglementet? Är det 173 eller är det 163? Har ni det i huvudet?
Ja, 158 är det va?
Ja. Kanske bara gått till några gamla siffror. Och ja, det skulle naturligtvis, skulle det gå då göra lättare, men det kostar ju dollars alltså. Det är helt frågan om pengar. Så det där är en viktig grej då.
Men jag tänker även på det här med, tror du att det går dit här att man i MotoGP kommer att väga in även förare?
Jag tror inte det. Alltså Moto3, 125, ni kommer ihåg Dirk Raudius och alla de här små pilurerna där, de som knappt vägde, vadå, fullt påklädda 47 kilo eller något sånt där. Då på en mindre hoj, då är naturligtvis, där är ju vikten den totalt avgörande. Men på en sen MotoGP-hoj, du vet, jag har svårt att tänka med det. Du har nästan 300 kameler mellan benen som så här. Då. Där du missar lite grann i en sväng där, en inbromsning. Det kan du som ta igen nästa sväng, hålla i lite grann så här. Men på en Moto3, Moto2 hoj där allting är så lika, då blir det på sin spets. Alltså du kan ju knappt tänka på något annat än Moto3 hit. Då har du tappat 14 placeringar.
Man såg ju lite problem för Pedrosa som...
och ibland även kallgjord, det här med som är lätta för extremt lätta och få temperatur i däck och annat och så, men ja.
Ja, bara det är ju ändå då, som du säger, någonting som väger 160 kilo tomt så här, så bensin på det och där uppåt en 180 pannor. Och som jag sa då, 300 kameler nästan. Och det ska du bryta omkring, så du kan inte vara för liten heller. Som du säger, Pedrosa, det är ju svårt. Han var ju väldigt svår att få till fjädring på. Viktförskjutning vid acceleration och sådär. Och få det att fungera vid gropar och samtidigt. Ja, på bett. Så att...
Jag har hört just att Pedrosa är en av de mest känsliga förarna, alltså som känner skillnad på ja, ett klick retur. Det kan till och med ha varit så att han tar ett klick på den ena gaffeln men inte på den andra, och så ska han då känna skillnad. Vad har du att säga om det? Vem är
ja, oj, historisk? Det får vara väldigt, väldigt politiskt korrekt, så det kommer ännu mindre grodor i min mun.
Nej, men om det...
Ja, jag kan väl säga så här, lite så här. Mm, ja, han är väldigt känslig, Pedrosa.
Han är känslig.
Ja, det är han. Det kan jag förstå han, så att säga. Det är på grund av hans fysiologi, så att säga. Han är ju väldigt liten och kort och så här. Och får då en sån här hoj, så då måste man få hojen. Han kan inte flytta sig bakåt och få sidan lika mycket som så här. Så det får han ju kompensera med hur han kör. Jag menar, Pedrosa... då han har en riktigt bra dag här för några år sedan. Man kan ju se när han kommer ur svängarna, hur han som plockar upp hojen och kommer iväg. Han kör ju väldigt bra, så att säga. Men han kan ju inte, han har ju sina begränsningar när det blir dogfight in i situationer som sådär. Han kan inte bryta och brottas med hojen som Valentino och Miller och de här killarna då vi kan göra. Men ja, gå tillbaka till frågan. Ja, han är känslig ibland. Då undrar man om det kanske är lite för känslig. Lite mycket prinsessan på ärten där.
Kan han... vad tror du hans bidragande till KTM har varit? Är det en stor bidragande orsak till att de har trots allt lyft sig här nu senaste säsongerna?
Nej, det tror jag inte. Däremot så har de ja, pratar ju kollegialt så här med varandra. Och de kom med en ny ram som de egentligen inte hade testat så mycket. Och tog den där, det vart ont om testa. Så vart det blivit mer eller mindre vad jag har fått reda through the grapevine, så att säga. Och så vart det, oj, den här var bra. Så att de träffar rätt där. Sen har de, jag tror att de har väldigt bra motor som fungerar, alltså, utan så mycket elektronik. De har fått en bra effektkurva, inga dippar där vid 9, 8, 10 000 varv så här.
Ja, Mats, mycket intressant att höra inifrån och framförallt då kring det här arbetet med fjädring och förare och också vägen fram till att vara marknadsledande och ha och göra med så pass många fabriker då som det är i MotoGP. Andreas, någonting du funderar över?
Ja, det är väl nästan standard här nu i podden att fråga, vem tror du vinner MotoGP säsongen 2021?
Ja, det kommer som lätta frågor.
Ja, jag vet. Det är sådana här små frågor.
Är Marquez frisk och hel, då får nog är det inte att det är något mörkat eller någonting. Är han frisk så här, han är fortfarande lika hungrig, då får de andra pojkarna det svårt. De kan hänga med lite grann så där, men än så länge är det ingen som har haft samma hunger och driv och vill det så mycket som honom, så att säga. Men han får nog lov att se till att han är, för det har ju ordnat till betydligt bättre.
Ja, vi har pratat om det i podden här. Tror du att när Marcus kommer tillbaka så kommer det kanske ta ett tag innan han är på den nivån där han var innan han skadade sig? Men tror du de andra höjde sig under förra säsongen? eller har de stora andra kvar ungefär samma nivå?
Ja, det är svårt att se. Jag är svårt att släppa det här som hände i Jerez första racet. Jag har inte varit speciellt eller fan. Jag har väl naturligtvis mina favoriter jag också, om man kan prata om det. Men då, när han gjorde uppkörningen där och fick alla andra se ut som när jag åker landsvägsoj ungefär. De såg ut som skolpojkar allihop. De skulle egentligen ta 6 månader semester och sluta. Det var en helt makalöst. Tyvärr slutade det med gråt och tandagnisslan för han. Va? Men det var ju förra säsongen. Men katten är borta, dansar råttorna på bordet. Redan förra året där så var det många, några som började sticka upp. Och det var lite tuppfäktning. Han och Dovizioso hade ju sina duster och så här. På bra dagar. Så att, jag tror inte att det är någonting att han bara kan gå och ringa till Carmela och säga att de kan skicka över pokalen på en gång. Det tror jag inte. Han får nog jobba för det.
Ja, och dessutom då kanske lite småskalad inledningsvis i alla fall. Eller kanske inte 100% i alla fall återställd från början. Okej, Mark Marquez, tippar du?
Ja. Stort tack Mats för tiden och för snacket här i podden.
All right, tack ska ni ha själva grabbar. Hej då.
Hej. Ja, det var Mats Larsson utförligt, högt och lågt om fjädring, om livet i depån och Andreas. Några speciella saker du tänker på efter att ha hört honom berätta?
Nej, men jag tycker det är kul att höra om sådana här lite mer aktuella saker. Det här med stötdämparen som blev poppis då när Suzuki började använda den bland annat. Nej, men det är alltid roligt att prata med Mats.
Ja. Jag håller med. Matnyttigt inför säsongen här då, som står och stampar och har startat med tester i Qatar. Jag tycker att vi avrundar denna podd och ser fram emot ytterligare testsnack i nästa avsnitt.
Ja, det ska vi göra, men innan det så ska vi tacka alla våra Patreons som stöttar denna podden på patreon.com/motorgppodden. Stort tack! Det gör att vi kan hålla igång podden här nu. Nu börjar det faktiskt dra igång till och med. Nu är det, jag tror det är 21 dagar, det är mitt startnummer. 21 dagar kvar till premiären.
Fast att du släppte det, att du drog det nu. Det kortet ska jag spara till 21.
Ja, men det, vi kommer till det.
Ja, vi kommer.
Det är bara 18 avsnitt kvar.
Ja, tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.